Jag heter Emil V. Nilsson och det här är Naturpodden. Nu ska vi prata skogspolitik med Ida Wallin. Hon är skoglig doktor, alltså disputerad jägmästare, och en av tre medförfattare till en rapport om makten över skogen i Sverige som Skogsstyrelsen beställt. Men innan vi drar igång mitt och Idas samtal, inspelat i Hågadalen Nostens naturreservat i Uppsalas utkant, så vill jag tacka Karin, Staffan, Matilda, Lars, Åke, Erik, Mats och Linnea för era bidrag. Min möjlighet att göra Naturpodden baseras helt och hållet på era frivilliga bidrag. Och därför blir jag så jäkla glad när du swishar en slant till 123-556-7870, så kan jag köpa mat till mina barn. Och alla bidrag räknas. Och nu jäkla blir det allvar. För jag har länge frågat mig hur industrin kan få förstöra våra myllrande ekosystem under decennier med vad jag uppfattar som politikernas goda minne. Omvandla naturskog till plantage. Från blåbär, lavskrikor, trattkantareller och garnlav till snörräta rader med gran som ska bli pappersmassa. Det som var Sveriges natur omvandlas till toapapper, samtidigt som landsbygden förfaller och jobben flyttar till kuststäderna. Vad är det egentligen som fått Sveriges regering att lägga ner nyckelbiotopsinventeringen och att inte skydda hela det stora sammanhängande fjällnära område av idag oskyddad naturskog på runt 550 000 hektar? Hur ser maktfördelningen ut mellan de skogsindustriella företagen och de politiska partierna? Finns det andra aktörer? Ida Wallin är en av tre forskare som studerat det här ingående. Tillsammans med Jesper Svensson och Nils Droste har hon genomfört en statsvetenskapligt grundad studie av bland annat den politiska makten över skogen under åren 2014-2022. Uppdraget var att kartlägga aktörer med både formell och informell makt över skogens nyttjande.
Svaret på frågan hur skogspolitiken bedrivs handlar ju mycket om vad förhandlas när av vem. Och där tycker jag, har vi då tittat på tre olika dimensioner av makt. Det är då beslutande makten, det är agendasättande makten och sen är det idé- och diskursiva makten. Och där så ser vi att det finns två partier som särskiljer sig att ha mycket av den här makten kring skogen. Och det är då Socialdemokraterna som vi har analyserat att de har haft mycket just kring beslutande makten. De har haft positioner inom politiken som har gjort att de har kunnat ha stort inflytande. Och sen då Centerpartiet som har en stor varit bra på att sätta sina frågor högt upp på agendan. Och även då en idé- och diskursiv makt som handlar om styra diskursen och narrativet. Vad är skogen för någonting? Och de har ju också då samarbetat väldigt väl, och det som kanske är tydligast i den tidsperiod vi har tittat på, det är ju januariavtalet som var ett avtal som slöts den 11 januari 2019 efter valet 2018, och där då den då sittande regeringen med Socialdemokraterna och Miljöpartiet förlorade en hel del mandat i valet, och då behövde ingå ett avtal med Liberalen och Centerpartiet, och där så såg vi då att Centerpartiet hade ett stort inflytande och sa nej till de första skrivningarna i avtalet. Och därmed så kunde det bli ett första januariavtal. Och då förlorade till exempel Miljöpartiet inventeringen av nyckelbiotoper.
I rapporten konstaterar Ida och hennes medförfattare att trots allt som hänt sedan 1990-talet, alltså från Sovjetunionens upplösning till Sveriges EU-inträde och alla regeringar som kommit och gått i Sverige, så har svensk skogspolitik i stort sett legat fast. Att det bara finns en stig för skogspolitiken, har att göra med oheliga allianser mellan socialdemokrater, framförallt från Norrlandskusten, och centerpartister och en handfull män utbildade till jägmästare på SLU som varit vana att få sin vilja igenom. Man har stirrat sig blind på den ekonomiska aspekten av hållbarhet, men blundat för den sociala och den ekologiska. Säger jag. För riktigt så uttrycker sig inte forskaren Ida Wallin. Rapporten baserar sig på intervjuer och analyser av dokument och nätverk runt personer och organisationer. Så Ida Wallin, eftersom så lite har hänt de senaste decennierna, spelar politikerna ingen roll för skogspolitiken?
Ja, alltså skogspolitiken spelar ju roll. Och bör spela roll. För skogspolitik, som all politik, handlar ju om hur vi ska lösa olika samhällsproblem och målkonflikter mellan olika samhällsintressen, allmänintressen. Och såklart så spelar skogspolitiken sedan 93 roll. Sen är det ju alltid så att i detaljerna så är det ju det intressanta. Framförallt som man forskare så vill man ju gräva djupare och problematisera. Och det var det som var roligt för mig att göra den här rapporten. Att verkligen gå in i the nitty-gritty details. Alltså hur skogspolitiken bedrivs under de här... Det är egentligen bara undersökt perioden 2014-2022 framförallt.
Just det, för det
så
är
den senaste mandatperioden, då, som inte den nuvarande mandatperioden. Och inte den nuvarande regeringen. För där såg vi att det fanns inte en möjlighet, och det är för känsliga frågor helt enkelt. Men däremot så har vi då undersökt de senaste regeringarna där Socialdemokraterna och Miljöpartiet satt i regering tillsammans under nästan 8 år. Inte det sista året.
Och i rapporten så är Socialdemokraterna och Miljöpartiet viktiga spelare när det gäller de politiska partierna. Men sen är det ett parti också som figurerar mycket.
Ja, under just den här undersökta perioden, det är då vi har så att säga fokuserat våra intervjuer. Sen har vi gjort även dokumentanalys och nätverksanalys av en längre period. Så för det som är centralt i den här rapporten är just det här som du säger, att inget har hänt. Och inom statsvetenskapen så pratar man om teorier kring stigberoende. Och det är ju det som vi vill förklara.
Det är inte den här stigen. Vi är på en häststig just nu.
men visst är det enklare att gå på stigen här i skogen som är upptrampad och fin, eller om vi ska ge oss in här i liksom slyn eller vad vi vill kalla det. Mm. Det är enklare att gå på stigen. Och så är det ju också inom politik och näringen. Man går på den öppna vägen. Att det är lättare, och vill man göra någonting annat och slå in på nya vägar så tar det lite emot.
Så följ med oss på vår promenad den 28 maj som följer en av alla skogsstigar i ett naturreservat i Uppsalas utkant. Vi går i en kalkbarskog med 100-åriga granar kantade av betydligt äldre tallar uppe på hällmarken.
Ska vi gå en liten bit?
Mm, det kan vi göra.
Men hur kommer det sig att du kom in på de här frågorna som jägmästare? Du doktorerade du i Alnarp på SLU där?
Ja, för nästan 10 år sedan. Tiden går fort när man har roligt. Och jag tyckte som jägmästarstudent att det var väldigt spännande det här med skogspolitiken. Och tyckte, för att vara helt ärlig, att det här jag lärde mig i ekologi och skogsskötselklasser hade faktiskt inte så mycket med hur man sköter skogen idag och varför man gör det. Det handlar mycket om tradition och praktik och politik.
Sen får du till Tyskland en sväng.
Ja, ganska länge. Ungefär 5 år var jag anställd som forskare i Tyskland på universitetet i Freiburg. Det var en spännande tid på många olika sätt, men lärde mig väldigt mycket om det tyska skogsbruket, och kanske inte så mycket som jag skulle vilja att det skulle ha varit kvar längre. Men det var ju en enormt spännande resa att sitta och jämföra och fundera kring vad är det som gör att vi sköter skogen olika egentligen.
Är det så att kalhyggen är förbjudna i Tyskland?
Kala ytor är förbjudna, men sen så är ju den svenska definitionen på hyggesfritt skogsbruk med 0,25 hektar, som allt som är större än det är ett kalhygge, det håller ju inte i Tyskland. Där har ju varje bundesland, alltså delstat, sin egen skogsvårdslag eller skogslag. Och där så är det ju ibland 2 hektar eller 3 hektar som är så att säga, gränsen vad som är tillåtet.
Liknar lite mer det som Skogsstyrelsen definierar som naturnära skogsbruk då?
Ja, de säger ju själva för naturnära skogsbruk. Ja. Och sen, är det ju, sen kan man ju också göra undantag från de här lagarna om man behöver föryngra med ett annat trädslag som kräver mer ljus och sådär.
Mm.
Så du ser ju kala ytor även i tyska skogar. Mm. Men det är mycket enstamsuttag och det finns skogar där man knappt ser att det har avverkats fast det avverkades för 5 år sedan.
Mm.
Och det gör man av olika, så att säga, skäl, eller hur man motiverar det, så att säga, är ju mycket att man vill ha resilienta skogar. Man lägger väldigt mycket fokus just på att det ska vara ett stabilt ekosystem även under klimatförändringar. Så säger man att det är bättre för den här resiliensen att inte ha stora kala ytor bland annat, och kunna, speciellt de trakterna när jag var, så har det ju väldigt brant terräng. Så där har du ju stora erosionsproblem om du tar upp stora hyggen.
Absolut, men visst kommer kalhyggesbruket från Tyskland från början, har jag läst någonstans?
Ja, all vetenskaplig skogsforskning kommer från Tyskland ursprungligen.
Så då är det inte slump. Och sen har jag hört att man har 2 olika ord för skog på tyska.
Mm. Wald und Forst.
Ja.
Alltså skulle man... Forstwissenschaft, det är ju... skogsvetenskap på tyska. Och det handlar ju om hur brukandet av skogen. Sen är det väl det där Wald är ju mer det, jag vet inte riktigt sakta skillnaden för att vara helt ärlig, men det är en även på engelska finns det ju 2 olika begrepp. Woods.
Ja,
woods och forest.
Ja. Men ska vi gå en liten bit till?
Ja, det blir bra.
Men sen kom du till Uppsala.
Ja, sen kom jag till Uppsala för snart 4 år sedan.
Ja.
Och har varit i lite olika projekt sedan dess. Just nu är jag då placerad på institutionen för sydsvensk skogsvetenskap på SLU i Alnarp.
Det är back to the roots.
Ja, det är där jag disputerade. Det är en grupp där jag forskar om skogliga policyfrågor och skoglig planering på olika sätt inom projekt. Så det är det jag gör idag, och det är ett av de projekten då var det här rapporten.
Just.
Som vi pysslade med i ungefär 1,5-2 år.
Och då har du 2 medförfattare också.
Ja, huvudförfattare är då Jesper Svensson på Lunds universitet. Och sen Nils Droste som var på Lunds universitet och idag är på Köpenhamns universitet.
Ja.
Lugnt i skogen idag, inte så mycket folk.
Nej, och det blåser ju, men det gör det ju inte i skogen lika mycket.
Nej, det är lugnt och skönt.
Så länge det får vara en skog så blir det lä. Jag tänker att vi kanske skulle grotta ner oss lite i 1993. Mm. Vad är det så speciellt med den här 1993 års skogspolitik? Vad innebär det?
Jag minns ju inte så mycket från de här åren personligen. Jag är ju knappt i grundskolan. Men däremot så har man ju...
Jag var ung vuxen och dum i huvudet.
Ja.
93. Jag menar, för det är ju väldigt mycket som har hänt sedan 93. Mm. Jag tänkte lite på det. Kurt Cobain dog. Broder Daniel, Henrik Berggren i Broder Daniel skrev Shoreline, tror jag, på 90-talet. Sovjetunionen kollapsade, men svensk skogspolitik, den har legat fast sedan 93.
Ja, och det är ju spännande på många sätt. Alltså, som vi då forskare tycker ju att det här med stabilitet och förändring är ju det vi är nyfikna på. Har vi förklarat ett fenomen bra så kan vi också förklara varför det är stabilt eller varför det har förändrats. Så det lägger vi som ingen värdering i så, men det är ju intressant att det är så. Jag har läst mig till, och eftersom jag inte har personligen upplevt det, så tycker jag liksom att det var ju just en tid av stora förändringar efter murens fall, och så att säga Östeuropa öppnades upp, och året efter så gick vi in i EU. Också liksom en samhällsdiskurs som fördes fram av den här Rio-konventionen 92, att vi ska ha hållbarhet, som liksom blev det stora begreppet. Och sen har vi liksom sen 92 levt med att försöka definiera i teori och praktik vad hållbarhet är i alla samhällssektorer. Men där då runt 93, Alltså då kom ju skogsvårdslagen, den nya. Men samtidigt så var det ju ett långt förarbete. Och det som är intressant för oss i rapporten och idag är ju att hur tänker folk om den här perioden och vad som man kom fram till. Och det är ju också någon i intervjuerna som säger liksom, nej men det var en väldigt bra utredning som ledde fram till det här. Det är därför den har varit så stabil så länge. För det är en bra lagstiftning i hur man balanserar produktion och miljö. Att båda ska vara liksom väga lika. Och en lag är ju inte bara portalparagrafen. Det handlar ju om förarbeten och förordningar som så att säga mer detaljstyr. Men just att liksom i huvud, och de har ju till viss del förändrats över de här åren, decennierna. Men liksom att ingen har ju vågat ge sig på att förändra liksom portalparagraf och så vidare i någon större utsträckning, för att nej men det kan, enligt vissa tolkningar då, så är det liksom bra. Men det kan man ju också då se att vi idag har en problematik där vi inte bibehåller den biologiska mångfalden. Och sen har vi ju väl också...
Vi lyckas inte nå miljömålet levande skogar. Alla miljöindikatorer pekar åt helvete egentligen. Om man ja. Rent krasst.
Ja. Men, och då kan man ju liksom säga, ja, vi har ju inte implementerat den här lagen ordentligt. Och då kommer vi in i så att säga frågorna, hur ska man implementera en lagstiftning och vad händer om man inte uppfyller den?
Precis, för om jag minns mitt 90-tal rätt så var det, jag var väldigt miljöengagerad, naturengagerad, var med i Fältbiologerna och sådär. Och så. Men sen fanns det också en väldigt nyliberal rörelse på den tiden. Återspeglas det på något sätt i den här lagstiftningen?
Alltså det jag tänker om den, och det är liksom när jag lyssnar på folk, så tänker jag att det var en väldigt optimism att man kunde lösa allt. Det som vi pratar om som ekologiska moderniseringsdiskursen. Alltså det här att vi kan äta kakan och behålla den lite grann. Den, och en framtidstro. Det tror jag så att säga är det min bild av den tiden och liksom den lagstiftningen. Och det som man kanske också hör ibland och som lite har förlorats i dagens debatt är ju det här, ja men grundidén, alltså den här lagen var en kompromiss som kom ur en sorts förståelse på alla sidor att har vi inte ett fungerande ekosystem så får vi inte heller en bra produktion. Det fanns en stark sån, liksom, idé och tanke som kom in i lagen. Att bibehåller vi inte den biologiska mångfalden så har vi inte heller produktion i långa loppet. Alltså det hållbarhetsbegreppet. Och jag menar, den idén har ju så att säga burits via 90-talet. Och jag menar, 90-talet efter den här lagstiftningen till exempel så anställde ju skogsindustrierna många ekologer. Och man liksom gick in i det här, nu ska vi liksom, vi gör båda delarna. Och det gör vi idag också, men jag tror att vi liksom generellt i samhället idag är vi lite mindre optimistiska att lösa de här konflikterna och kunna äta kakan och behålla den. Och det har ju skrivits bra vetenskapliga artiklar av, till exempel av Karin Belan Lindahl och medförfattare om More of Everything. Att det, liksom, det är det som präglar den svenska skogspolitiken och skogslagstiftningarna, är liksom det här optimismen att vi kan fixa allt. Och det att har vi ett högintensivt skogsproduktion så kan vi också öka miljövården. Men då visar ju då alla kurvorna neråt när det gäller indikatorer av biologisk mångfald. Och då blir man, det är ju bra att man inser att det här kanske inte funkar riktigt.
Vi brukar säga att när Sverige gick med i EU, då tänkte alla så här, ja det är ju det är ju lite dåligt därför att Sverige har ju så himla bra naturpolitik och EU är ju så dåligt, och så när vi går in i det här så kan det bara bli sämre. Men sen är det som att EU-lagstiftningen, när det börjar gå upp för människor vad det verkligen betyder, så kom det som en chock. Därför att de här frivilliga avsättningarna och sånt som skogsbruket har gjort visar ju sig inte alls räcka. Det handlar ju om 5% eller 5-10% nu för tiden när det gäller frivillig avsättning för FSC. Medan då EUs strategi för biologisk mångfald och sådär pratar om 30% och 50%. Alltså det är ju betydligt mycket större områden än vad som någonsin har varit pratas om i Sverige när det gäller skog?
Ja, och det tittar vi lite på i rapporten, just EUs. Det kom ju då 2018-2019, den gröna given och Fit for 55. Och där ser vi ju liksom att mycket av initiativtagandet för skogspolitiken börjar komma från Bryssel istället för Stockholm. Och det leder ju till att alla aktörer så att säga börjar samla sina krafter och, i Bryssel istället. Och ha kontor och betala lobbyister eller PA-bolag och så vidare i Bryssel. Där finns ju transparensregister också. Där så kan man ju se vilka de har, vem som betalat vem till viss utsträckning.
Och det finns inte i Sverige?
Nej, det har vi inte ännu i Sverige. Det är inte jättemånga länder som har det, och det är på gång i flera länder. Det ligger en proposition på bordet som riksdagen ska besluta om snart. Det är allt jag hittar på nätet i alla fall. Men där det finns ett förslag då på ett transparensregister. Men när det kommer just till det här EUs inflytande över den nationella skogspolitiken. Skogen är ju fortsättningsvis en nationell kompetens. Det finns inte någon skogslag i EU. Men däremot så ser vi ju enormt mycket lagförslag och förordningar som påverkar skogen. Och jag lyssnade på en presentation kring det här på en forskarkonferens för ett par veckor sedan. Och där Helga Pülzel, som är skoglig seniorrådgivare på Europeiska institutet för skogsforskning, EFI, hon berättade att de hade räknat nu till, var det 600 olika policies som påverkar skogen från EU. Och då är det ju då inom allt ifrån energiområden till miljöområde och klimat. Men 600. Mm. Så det här är ju liksom en byråkratisk apparat. Och vad det här liksom resulterar i, det är ju den stora frågan. Blir det bättre skogsbruk? Blir det bättre miljövård? Blir det bättre klimatnytta? Av 600 olika policies. Mm. Det är ju den forskningsfrågan. Det behövs ett stort projekt.
Jo, men vi var ju delvis inne på det, men det har ju delvis med den här skogsvårdslagen från 93 att göra. Vad finns det liksom för hårda krav där på skogsbruket? Och det har väl också med de här EU-direktiven och förordningarna, att det handlar ju om hur politiken implementerar det, och sen handlar det om i praktiken hur det implementeras ute i, ja, dels i skogsbruket och naturvården. Liksom. Och hur ser det ut där i Sverige?
Just de stora grejerna nu, det är ju naturreservatsförordningen som ska, och det har vi ju inte tittat på i rapporten till exempel, för det är utanför vår tidslinje.
Den kom efter.
Mm. Men tittar vi på ett, så att säga, på ett generellt plan så att säga, så är ju frågan hur man ska tolka och vilka referensnivåer som gäller, och det är ju en förhandlingsfråga. Återigen, det ska förhandlas. Mm. Och det är väl fråga, så att säga, hur vinner man förhandlingar? Och vem är det som får komma till tals i de här förhandlingarna? Och så även om, så att säga, någonting har förhandlats på EU-nivå, så ska det ju liksom sen kokas ner på nationell nivå. Ja, vi lagar, men det är ju inte naturlagar som så att säga implementeras, utan men vi utvärderar, alltså en bra policy utvärderas ju och ser om den leder fram till det som var tanken. Mm. Och det är ju inte bra när kurvorna pekar neråt för våra miljöindikatorer. Ja, men det är ju ett misslyckande. Både för skogspolitiken och för sektorn.
Och då är det ju ett misslyckande också för 1993 års skogsvårdslag. Eller? Om miljömål och produktionsmål ska likställas, då har man inte gjort det.
Ja, det är ju, implementeringen är en fråga. Vi har ju ett sektorsansvar.
Vad betyder det? Det är lite konstigt ord för en miljömupp som är.
Ja, men det är en del av det här kompromissandet som skedde på 90-talet. Alltså tittar vi tillbaka i skogsvårdslagen dessförinnan, så att säga, då hade vi en peak när det gällde att vi skulle, allt var väldigt detaljstyrt. Det fanns ett röjningskrav. Det fanns en hel del krav på skogsägare som på något sätt pikade där på slutet av 70-talet. Och då var det liksom så här, ja, om vi om staten ger frihet till skogsägarna, att vi, ni kommer inte ha lika mycket formella krav, men ni måste ta eget ansvar för det som är samhällsintressena. Mm. Mindre byråkrati men då implementeringen då. Det var andan.
En nyliberal anda skulle jag säga då, utifrån jag är biolog så jag vet inte vad nyliberalism betyder egentligen, jag killgissar lite, men jag tänker att det är en nyliberal anda, att det är marknaden som ska reglera det här.
Ja, det ska regleras marknaden, och då kom ju certifieringen också på 90-talet. FSC är
tack vare FSC. Tyskland brukar vi säga.
Ja, men det, Sverige var ju i grunden också väldigt liksom tidiga att implementera nationell standard för FSC.
Jo, men det fanns ett krav från andra länder som köpte svenska träprodukter.
Ja, men det är ju marknaden. Mm. Så jag menar, det är ju det som är så att säga implementeringen. Du kan ha en bra lagstiftning, och sen frågan vilka verktyg har man för att den ska lyckas uppfyllas. Mm. Och då har vi den svenska skogslagstiftningen är ju klassificerad som en laissez-faire.
Låt gå.
Ja, lite svenska. Ja.
Låt gå.
Ja. Men en liberal lagstiftning där mycket ansvar läggs på de enskilda aktörerna och att marknaden ska lösa det här. Det är ju en tro till att den ska fixa sig. Och jag menar, idag så är ju certifieringar väldigt viktiga för skogsbruket. Det är ju mycket viktigare än alltså, det lägger ju en högre nivå till viss utsträckning än vad skogsvårdslagen gör.
Absolut, och mycket av de så kallade konflikterna bygger ju på många missförstånd kring certifiering och statens roll och nyckelbiotoper och inventeringar där är allt ansvar idag läggs på de enskilda skogsägarna. Och det finns heller inga ersättningar då, för där man har tagit bort allting liksom.
Och det är ju det vi ser i rapporten, alltså det är en marknadifiering där så att säga marknaden ska lösa och där marknaden har stort inflytande på att säga hur det styrs även politiskt.
Men det finns ju mer än det, för Skogsstyrelsen själva, de säger ju att de inte har möjlighet att följa de lagar som finns som reglerar egentligen skogsbruket, så att det innebär då effektivt att de släpper igenom en jävla massa avverkningsanmälningar där i alla fall en mindre del skulle de behövt kolla, men de gör inte det, vilket i praktiken då betyder att bedrivs ett skogsbruk som i realiteten är illegalt då, men det är bara att så länge ingen ser det, så länge ingen upptäcker det, så låter man det fortgå. Och det leder ju till de här rapporterna om förlusten av biologisk mångfald som Skogsstyrelsen själva också kommit ut med. Så de säger ju själva egentligen att vi klarar inte av att göra vårt jobb. Så det är ju lite utöver bara marknaden, för att det ingår väl inte i att marknaden ska bryta mot lagen liksom.
Nej, och jag menar, det är väl det som är bara skogspolitiken. Det är ju dels lagen och dels är det ju liksom hur man fördelar resurser för att uppnå målen. Och där finns det ju en stor problematik i att Skogsstyrelsen har väldigt lite resurser till att bedriva sin tillsynsarbete. Men samtidigt då, som vi också ser i nya skogsutredningen, så har ju en del av det här sektorsansvaret har ju varit, och den typ av skogsvårdslag vi har, det är ju liksom att mycket handlar ju om information och kunskap, och där har ju Skogsstyrelsen haft en väldigt viktig roll som rådgivare till skogsägare.
Och bland annat med nyckelbiotopsinventering, som ju FSC märkt att skogsbruk får inte avverka nyckelbiotoper, det har väl varit liksom.
Ja, vi kanske ska gå in i den där problematiken.
Ja,
men om vi liksom ser först och främst att vi har en skogsvårdslag som visar att vi har två jämställda mål. Och sen så, men politiken handlar ju också om hur det då, hur ska man säkerställa, hur ska man implementera den här politiken. Och då har man valt en väg politiskt att säga att nu har vi en liberal skogsvårdslag där det gäller frihet under ansvar. Mycket upp till marknaden att lösa, och då har man på något sätt då löst, det här är ju inte staten som har löst, utan det är ju som marknadens aktörer som har bestämt att vi certifierar våra skogar. Och där har man då tre kammare, som en kammare för ekonomiska aktörer, en för sociala värden och en för ekologiska värden.
Är det BirdLife och WWF som är med för de kvar i den?
Ja, jag tror det.
Det är många som har hoppat av, fältbiologerna, Naturskyddsföreningen. Och, ja.
Ja, men det är ju FSC. Det finns ju PFSC också.
Mm.
Och sen finns det andra certifieringar därutöver. Mm. Men certifiering är ju ett verktyg. Men det är ett marknadsbaserat verktyg. Det är inte... vi hade en annan politisk väg hade ju valt att, så att säga, göra ännu mer detaljstyrning igen. Och att det var lagkrav och då hade ju Skogsstyrelsen fått följa upp det istället. Men nu är det certifieringen som är väldigt viktig. Och då är det ju samtidigt då som Skogsstyrelsen har ju haft ändå en skiftande roll, vilket ju också är... Vi tittar inte alls på det i rapporten, ska vi säga, för det är ju en rapport beställd av Skogsstyrelsen. Så det här är någonting som jag tittar på annars. Utan det låg totalt utanför uppdraget från Skogsstyrelsen att titta på Skogsstyrelsen själva.
Mm.
Det är en av anledningarna till varför vi alltid fokuserar på den nationella politiken i rapporten. Men om man tittar generellt då på hur liksom sen 93, så var ju också en del av det här frihet under ansvar och sektorsansvar. Det var ju att också mjuka policyinstrument som kunskap och rådgivning. Och Skogsstyrelsen har haft en väldigt stark roll i även tidigare att vara en rådgivande organisation. Och det minns jag från mitt doktorandarbete att jag frågade skogsägare hur de såg på rådgivningen och de var så glada att ha Skogsstyrelsen som rådgivare. Vilket jag tyckte då var lite konstigt med tanke på att de samtidigt var medlemmar i skogsägarföreningar. Och de sa att de upplevde Skogsstyrelsen som en neutral rådgivare fast de egentligen då inte... De är ju statliga. Det är väldigt få neutrala rådgivare i skogen. Och det är ju då en roll som har försvagats i och med att Skogsstyrelsen har fått minskade medel för det. Och man har ju då en uppdelad organisation där en del av Skogsstyrelsen pysslar med tillsyn och en annan del pysslar med rådgivning. Och då är det en väldigt specifik rådgivning. Det följer olika, så att säga, mål och projekt. Så man kan gå ut och rådge om våtmarker. Men då får man inte rådge om andra saker.
Mm.
Och det här är ju liksom ett skifte som har skett under den här tiden. Och ett ganska stort skifte som det pratas ganska mycket om ute i leden. Att vilken roll ska Skogsstyrelsen ha? Och nu har vi självständiga myndigheter i Sverige. Och där kommer ju den nya skogsutredningen fram till att den här rådgörande rollen har varit väldigt viktig och försvunnit. Så man vill se ökade anslag till det. Och föra ut kunskap så att skogsägarna vet vilka naturvärden de har i sina skogar och därmed kan skydda dem.
Mm.
Och också att rådgivare och planerare vet vilka utsträckning, vilka värden som finns i vilken skog. Så att där är ju ett sätt. Men då började ju på 90-talet de här nyckelbiotopsinventeringarna från Skogsstyrelsen som ett kunskapsunderlag.
Mm. Som man hjälper deras marknadscertifiering FSC då?
Det hade ju ingen koppling till FSC.
Nej, men okej, men sen blev det som att FSC får inte avverka nyckelbiotoper.
Sen kom alltså, de här inventeringarna av nyckelbiotoper, det var ju en metod som utvecklades i början av 90-talet av Skogsstyrelsen.
Mm.
Man gjorde aldrig några storskaliga nationella inventeringar, utan jag har inte riktigt koll exakt på hur det skedde, men det skedde liksom dynamiskt, kan man säga. När man var ute i skogen och hittade någonting så markerar man det. Och blev en registrerad nyckelbiotop. Sen kom ju då FSC i andra halvan av 90-talet.
Mm.
Och bestämde att nyckelbiotoper ska inte... FSC-certifierat virke ska inte komma från nyckelbiotoper.
Mm.
Och därmed så la man ju då, som vissa säger, då en kall hand över nyckelbiotoperna. Men det är fortfarande då inte en statlig reglering, utan det är certifieringen, ett marknadsinstrument som har bestämt att certifierat virke ska inte komma från nyckelbiotoper.
Och det är därför också som skogsägarna inte får någon ersättning från staten för att de inte får avverka nyckelbiotoperna, för det är ju den frivilliga märkningen FSC som... Eller? Sen kan det finnas andra lagar som gör att man inte kan avverka en nyckelbiotop. Det kan finnas arter som gör att man inte får avverka där.
Ja.
Lagkrav från EU bland annat då.
Ja.
För jag tänker,
nu är inte ersättningssystemen från staten är ju inte kopplade till certifieringen.
Nej.
Eller till nyckelbiotoperna.
Mm.
Utan lagen säger att vi ska inte vi ska värna rödlistade arter och vår biodiversitet. Mm. Och sen är ju den fokuserad i nyckelbiotoperna, men det finns ju olika frivilliga sätt att skydda skog. Och den är inte direkt kopplad till nyckelbiotoperna, men de överlappar ju ofta av goda, av så att säga, förklarliga skäl. de nyckelbiotoper som är värdefulla så att säga, de är ju identifierade av en anledning. Men sen har det ju varit en lång debatt kring de här nyckelbiotoperna, och vi har ju tittat inte så att säga på sakfrågan, utan vi har varit väldigt nyfikna i rapporten på hur de olika politiska turerna kring nyckelbiotoperna, hur de skedde.
Precis, nej, men det förstår jag, och särskilt när det gäller rapporten. Mm. Men det snurrar ju runt lite i diskussionen där. Man säger att skogsägaren får inte avverka det här för att då är det en nyckelbiotop. Det är så synd om skogsägare, men samtidigt som man vill ha FSC-märkt, man vill ha priset av det FSC-märkta virket. Liksom.
Jag tycker det viktigaste när det gäller nyckelbiotoperna är ju liksom att se att det är ett kunskapsunderlag. Nej, men det jag tycker är så att säga en intressant fråga när det gäller nyckelbiotoperna rent då liksom hur politiken bedrivs och förhandlas. Det är ju liksom att det finns så att säga förvaltningen och hur Skogsstyrelsen hanterar sina nyckelbiotoper är en sak, och sen är det en annan sak hur det så att säga diskuteras politiskt och om man ska ge pengar eller inte till en nationell nyckelbiotopsinventering. Och där har vi ju då sett att om det var 17 maj 2018 så går miljö- och klimatdepartementet ut med nyheten att man har fått lov till budget, att det ska finnas en budget för en nationell nyckelbiotopsinventering. Och samma dag så går man ut och säger från näringsdepartementet att det blir ett nationellt skogsprogram som ska få någon finansiering. Och det som är ju då, det som en del av rapporten är ju liksom hur fungerar regeringskansliet som ett förhandlingsmaskineri? Och här ser vi ett väldigt tydligt resultat av det. Vi är intresserade av sakfrågorna, utan vi är intresserade av att här har man kommit fram till en kompromiss mellan två departement som har olika anspråk på en makt över skogen. Och det är liksom, för det är liksom politiskt intressant i just skogspolitiken att frågorna kring skogen som rör skogen finns på två olika departement. Mm. Och så att säga i vissa många frågor så blir det då en maktkamp mellan två departement. Och hur fungerar den då? Vem vinner och varför? Och då är det liksom hur vinner man de förhandlingarna mellan departement inom samma regering? Så väldigt mycket av rapporten handlar ju om det. Och när det just kommer då till nyckelbiotopsinventering, det är då det är ju liksom en lång politisk kamp för Miljöpartiet att nå den punkten, och sen faller det då i och med januariavtalet, för då finns inte den budgeten kvar, posten kvar, utan det blir ingen nationell inventering av nyckelbiotoper.
Och sen försvinner nyckelbiotoperna.
Det som händer sen då är ju att man börja titta på de här nyckelbiotoperna och man kommer fram till att metoden kanske har vissa problem, framförallt i vissa landsändar, och man sätter då ett stopp för registrering av nyckelbiotoper först, och det är då Skogsstyrelsens eget beslut, för det är deras kunskapsunderlag för skogsägarna, och sen så under en period så är det också så att man kan avregistrera nyckelbiotoper. Och mycket av det här då motiveras av att man anser att rättsläget är osäkert. Det har kommit väldigt mycket domar och man vet inte riktigt hur man ska hantera situationen. Och, då liksom blir det ett rättsligt efterspel kring det här. Vad är nyckelbiotoper? Och då fick vi då ett slutligt beslut om det var 2025-2024. Det högsta domstol, nu ska vi se, jag ska inte säga, men en domstol.
En domstol.
tar mark- och miljööverdomstolen, tar ett beslut och säger att det här är inte ett förvaltningsbeslut från Skogsstyrelsen att registrera nyckelbiotoper, och därmed så kan inte nyckelbiotoper överklagas, för det är inte ett förvaltningsbeslut utan ett kunskapsunderlag. Det är ju egentligen det rättliga efterspelet. Alltså det var ju väldigt mycket debatt där då kring 2018-2019 och så vidare och på 2020-talet, men som då liksom får ett slutligt beslut, men sen har ju liksom samtidigt har då diskursen och debatten kring det här dött ut. Så det var ju någonting som jag tyckte var spännande, att liksom en sån viktig fråga bara liksom försvann. En viktig fråga liksom i den politiska debatten, och att en domstol tog ett beslut som inte fick så mycket spridning.
Jag tror inte jag förstod domstolsbeslutet. Vad innebar det? Liksom
det innebär att nyckelbiotoper kan inte avregistreras, för det är inte så att säga, det är ett kunskapsunderlag, det är inte ett förvaltningsbeslut. Jag kan inte överklaga och säga att det här är inte en nyckelbiotop.
Nej,
samtidigt då så har ju Skogsstyrelsen inte resurser att inventera nyckelbiotoper idag. Och man registrerar ju heller inte nyckelbiotoper när man är ute på andra uppdrag.
Nej, men vi ser ju att de avverkningsanmäls då. Och ofta så är de ju väldigt artrika och det kan vara 200-300-åriga gamla träd och sådär. Så att det finns ju ofta stöd i lagen att skydda dem bara på grund av det. Inte på grund av att man kallar dem nyckelbiotop. Liksom.
Nej, och det är ju liksom oavsett så att säga hur saker får med i lagen så finns det ju som en natur som med olika värden. Och har vi inte kunskap om de värdena, hur kan vi då fatta bra beslut? På vilken grund fattar vi våra beslut i skogen om vi inte har kunskap? Vi kan aldrig få fullständig kunskap. Men med vilken osäkerhetsmarginal tar vi beslut? Och det är ju en samhällstjänst att få veta den här informationen. Samtidigt som det är att jag har inte kollat hur mycket en nationell nyckelbiotopsinventering skulle kosta. Men det kostar ju väldigt mycket i överklaganden och domstolsförhandlingar just nu. Där den ideella naturvården är och inventerar. Och det skapar ju väldigt mycket konflikter. Och
helt i onödan.
Också väldigt mycket personliga tragedier till och med för skogsägare som känner att här har jag skött min skog och sen så kommer någon annan och säger att det här får jag inte bruka längre. Och sen samtidigt man då har ett kunskapskrav att man ska veta vilka värden man har.
Och det kunskapskravet finns från EU. Det finns ju uttryckt i EU-domar, till exempel den här som heter skydda skogen. Det ställer ju ett krav på svenska samhället att ha kunskap om vad som finns i skogen som, där man ska avverka. Det är ganska tydligt liksom. Och det har ju förtydligats efter det också. Kunskapskravet från EU liksom.
Ja, och det tycker väl jag är det spännande i de projekt jag följer, hur man så att säga, hur sker kunskapsinhämtningen både hos politiker och skogsbruket i stort. Vilken kunskap tar man in i sina beslut och vilken kunskap litar man på?
Ja, det skriver ni ju fint om tycker jag i rapporten, det blir väldigt tydligt. Men du, det är ju flera saker som händer där och det är väl precis i slutet av den tidsperiod som rapporten går in på. Det är inte bara nyckelbiotopsinventeringen som försvinner utan det är också det skulle avsättas skog i nordvästra Sverige, den fjällnära skogen. Det var i samband med en skogsutredning och det var budgeterat, men allt det där bara plups försvann.
Ja, det försvann ju inte helt. Det blev ju ett markutbytesprogram istället för Sveaskog. Och det är väl också, vi har ju tittat då ett exempel på statliga offentliga utredningar och hur de skiljer sig åt över tid, vad det kommer till, vem som sitter i utredningarna. Och sen då gått också in och se vilka beslut som har tagits. Och det jag tyckte var en spännande just, för det var ju 2019 års skogsutredning då som den föregående. Och hur man ser på utredningar från politikens håll tyckte jag var väldigt spännande. För den var väldigt stor. Det var och tog lång tid. Och många så var den väldigt bra utredning. Apropå vad en bra utredning. Den som ledde upp till skogsvårdslagen 1993 var bra. Många tyckte den 2019 var bra. Men många tyckte den också var dålig. För att den just var så bred. Så det, det handlar också om kunskapsunderlaget. Och vi har ju liksom den här starka institutionen i den svenska förvaltningen när det gäller statliga offentliga utredningar. Det är ju liksom politikens sätt att få en bred bild av problemet som man vill titta närmare på och vill föra politik kring. Och här hade man ju en bred deltagande från olika aktörer och som då bland annat kom fram till att man behövde skydda mer skog i nordvästra Sverige.
Upp mot fjällen liksom. Den sista vildmarken i Europa brukar man kalla det. Var det nu 550 000 hektar eller något sådär? Skitmycket.
Ja, det var väldigt mycket och ett stort åtagande att försöka skydda det. Men då, det som vi då hörde från de som var inne där och i politiken vid den tiden är ju att den här utredningen var för bred. Den gav inte svar på den frågan som politikerna ville ha svar på. Och det ser vi också liksom i utredningssverige generellt, att just utredningarna blir smalare och smalare. Att det är inte det här breda taget längre. Och det kan man kanske säga en resursfråga, men det finns ju också väldigt många utredningar. Så att det är en...
Och med bred menar du både över det politiska spektrat men också när det gäller olika andra intressenter från civilsamhället?
Ja, det är alltid där var sätter man en gräns för en fråga. Och skogen berör så otroligt många politikområden och så många intressen. Och där är det svårt att liksom hitta en samlad... svar på frågor, utan det blir ju från, det är kanske snarare så att du får inspel då från många olika perspektiv och så ska du göra politik på det som parti eller som regering. Och det är ju det som är en stor utmaning just när det gäller skogen, att det är så, det är det jag menar med brett så att säga. Det kan få väldigt stora konsekvenser för miljön, för klimatet och för arbetstillfällen och svenska ekonomin.
Och där verkar det också viktigt med den icke-demokratiskt valda delen av makten över skogen i det här sammanhanget. Vad som kan komma in där i sådana skrivelser.
Det är såklart en viktig del av kunskapsinhämtningen att prata med intresseorganisationer av olika slag. Och det är inte någonting som är olagligt eller konstigt, utan det är en del av den politiska vardagen.
Men det verkar ha ökat.
Det som vi då har sett i rapporten, det handlar ju då om att personer som har varit inne i, jobbat i regeringskansliet till exempel då, det är det framförallt vi tittar på, de politiska tjänstemännen och statsråden, och hur de så att säga går från politiska tjänster till exempel då public affairs-bolag, alltså bolag som säljer inflytande.
Det är det vi kallar lobbyism.
Ja, ett annat ord. Och de här blir då det vi kallar för policyprofessionella. Just de det. Rör sig i den politiska sfären, de påverkar policies, men de kan ha olika positioner över tid. Och här pratar vi då om att vi ser svängdörrar mellan då, skogssektorn och politiken på olika sätt. Och
vi har ju sett några personer, utan att nämna namn kanske, som har varit väldigt högljudda och inte har varit liksom direkt kopplade till politiska partier eller egentligen de stora intresseorganisationerna heller.
Nej, och det här är ju då, har man...
Men de kan bli inkopplade i skogsutredningar och sånt.
Det som är viktigt att tänka här är ju att vår demokrati, så att säga, vi har en demokrati, ett folkstyre via demokratiska parlamentariska val. Och har man varit inne i regeringskansliet så har man väldigt mycket insyn i hur politiken fungerar och vilka förslag som är på bordet och hur tankegångarna går. Går man då direkt ifrån en sån position till ett företag eller en intresseorganisation, så tar man ju med sig den kunskapen och vet hur man ska påverka för i en viss riktning. Och det är därför vi pratar om karensregler. Att hur liksom är det liksom... Vem är som har det inflytandet? Och det vi problematiserar i rapporten är ju när man har då en ökande andel policyprofessionella som går mellan politiska positioner till sektorer och intresseorganisationer utan någon karens, så har vi en maktkoncentration som inte är hälsosam, enligt till exempel tänkare från 1700-talet och Adam Smith. Så det här maktkoncentration företräder inte samhällsintressena och folks vilja, utan det blir då en maktkoncentration är inte bra för hela samhället.
Så det här är liksom ett förslag från er rapport om hur man bör göra, som ni har kommit fram till utifrån hur ni har sett de här liksom maktmönstren, nätverken av makt när det gäller skogen, kan man säga så att ni föreslår ett sånt...
Vi föreslår inte, men vi ser så att säga en...
Ett behov av är den.
Och det är utifrån de så att säga statsvetenskapliga teorierna kring just makt och hur den bör fördelas i en demokrati.
Mm. Det är väldigt fint att höra den ödmjuka forskarrollen uttrycka sig här. Är det det? för i rapporten tycker jag det känns ganska tydligt när man, som jag, killläsare lite sådär, man aha, okej, de vill att man ska göra så här. Så tolkar jag det, men ja.
Det är ju upp till, så att säga, i en demokrati är ju inte forskarna som ska styra heller.
Nej, det vore inte bra.
Nej.
Det heller.
Så det är upp till våra folkvalda politiker. Mm. Och sen hoppas vi att de lyssnar på oss som forskare. Mm.
Och vissa sådana här policymakers sitter i Formas också, så att man vet aldrig.
Nej, man vet aldrig.
De finns överallt.
Ja, och det där är väl det viktigaste då, om man nu sitter på sådana positioner, att vara tydlig med vilka intressen man företräder. Mm.
I skogssammanhang, i ideella skogssammanhang, så brukar man ganska ofta prata om att det är svängdörrar mellan LRF, Mellanskog och Centerpartiet. Finns det sådana liksom strukturella kopplingar mellan politiken och intresseorganisationer och skogsägarföreningar?
Vi ser ju i rapporten, har vi ju tittat på just statliga offentliga utredningar och även regeringskansliet, var så att säga personer har varit innan och efter man har deltagit i utredningar eller som man har jobbat på regeringskansliet. Så det finns två nätverksstudier som då Jesper Svensson har gjort som klargör att man går mellan olika, mellan politiska positioner eller då som utredare, och sen går man in i sektorn eller politiken igen. Så ja, det finns svängdörrar. Där är vi tydliga. Men sen är det kanske inte, det beror väl på vad man hade för förutfattade meningar, om det är många övergångar och vilka övergångar. Det finns på miljöorganisationssidan, det finns på skogsindustrisidan och skogsägareföreningarna. Så att det är en, det sker på alla håll. Så kan vi säga. Mm. Det vi ser i statliga offentliga utredningar är att det är på de senare åren, senaste utredningarna, så är det fler företrädare för skogsindustrin än vad det var tidigare.
Så tror du att om alla skulle vara tydligare med vilka olika roller de har och vilka de företräder, skulle det vara lättare att komma till rätta med dem, liksom den stora, det är ju en väldigt stor diskussion kring skogen, och det är som att man pratar runt varandra hela tiden, och det är en slags falsk dikotomi mellan biologisk mångfald och produktion av pappersmassa, men där du ju själv har tittat på mångbruk, det finns ju massa olika egentligen syften och vinster att ha i skogen, men det är som att vi har kört ner ett djupt dike, Grand Canyon.
Ja, och vi hoppas att vi inte totalkraschar i detta och att konflikterna till skogen, runt skogen mildras. Men det behövs nog politiska beslut kring det för att mildra det här. För det är i syvende och sist så ska ju politiken lösa konflikterna och visa vart vill Sverige. Vilka nyttor vill vi ha från skogen och vad är vi beredd som samhälle att göra så att det vi faktiskt når dit. Jag tror att det vi behöver är en klargörande debatt kring vilka alternativ har vi och vad kostar de här alternativen, både i termer av reda pengar, samhällsekonomi, men också ekosystemtjänster och framtida resiliens för skogen. Och den där klargörande debatten, den har vi tyvärr inte idag. Det är en så otroligt viktig fråga. Det finns en anledning varför jag blev jägmästare, det finns en anledning varför jag bestämde mig för att forska och varför jag liksom stannar kvar här, även om det inte alltid är lätt att få forskningsmedel, så är det för att det här är så viktigt och det är någonting som betyder någonting för så många människor, och den liksom, skogsfrågan förtjänar en bra debatt att där vi kan komma vidare tillsammans, för att säga det finns många nyanser här som försvinner i när den som skriker högst får mest utrymme.
Mjau! Där byter vi ämne. För den 13 juni är det lodjurets dag. Då ska jag spela in podd med naturfotografen och naturvårdslegenden Ola Jennersten i Gysinge. Vi ska prata om hur han fått några fantastiska bilder på vilda lodjur i närheten av där han bor, öster om Märsta, norr om Stockholm. Vi börjar inspelningen ungefär klockan 13.30 och efter samtalet har du möjlighet att ställa frågor. Först under inspelning om du vill och sen efter inspelning om du inte vill vara med i podden. Samtidigt är det sommarmarknad i Gysinge så det kommer finnas massor att göra där. Och kompis, Naturpodden produceras av mig, Emil V. Nilsson. Om du vill veta mer om podden eller om naturen, gå in på natursidan.se.